Att älska Gud och älska människor. Det är temat för gudstjänsten och temat för den här predikan. Vi har sett ett drama som lyfter fram den här situationen i evangelierna när någon frågar Jesus, vad är det största budet? Vad är liksom essensen av det som Gud har gett i sin undervisning? Och Jesus svarar så suveränt och säger, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa bud vilar hela lagen och profeterna. Gud har skapat oss för att vi ska älska honom, för att vi ska älska Gud och för att vi ska älska varandra, vår nästa som oss själva. Kärleken är essensen av det som Gud har gett oss. Inte kärlek på det där flummiga sättet som vi ofta definierar kärlek. Alltså att man använder kärlek som någon sorts suddgummi att sudda ut huvuddelen av Guds vilja och komma bort ifrån det. För Jesus så är kärleken det bud som hela lagen och alla profeterna vilar på. Det vi ska göra den här predikan, det är att vi ska läsa en text ur Gamla testamentet och se vad det här innebär i praktiken. Det som dramat också ställer som frågan, vad innebär det att älska Gud och att älska sin nästa? Och vi ska få se det fokuserat i en väldigt konkret situation från Daniels bok. Vi ska läsa de första 16 verserna i Daniels bok och ni har fått det uppkopierat. Under kung Jojakims tredje regeringsår i Juda kom Nebukadnessar, kungen av Babylon, och belägrade Jerusalem. Herren gav Jojakim, kungen av Juda, i hans våld och även en del av tempelkärlen i Guds hus. Nebukadnessar tog med sig kärlen till Shinar och förde dem till sin Guds skattkammare. En dag gav kung Nebukadnessar i uppdrag åt Ashpenas, sin överste kammarherre, att välja ut några israelitiska prinsar och ädlingar. Unga män utan lyte, ståtliga att se på, bildade, kunniga och kloka, väl lämpade för tjänst i det kungliga palatset. De skulle få undervisning i kaldernas litteratur och språk. Kungen bestämde också att de dagligen skulle få mat och vin från hans eget bord. De skulle utbildas i 3 år och därefter träda i kungens tjänst. Bland dessa befann sig Daniel, Hanania, Mishael och Azaria, alla från Juda. Överste kammarherren gav dem nya namn. Daniel fick heta Belteshazzar. Hanania kallade Shadrach, Mishael, Meshach och Azaria Avednego. Daniel var emellertid fast besluten att inte göra sig oren genom mat och vin från kungens bord. Därför anhöll han hos överste kammarherren att slippa det orena. Och Gud lät Daniel möta välvilja och förståelse hos överste kammarherren. Men han sa, jag är rädd att min herre och konung, som har bestämt vad ni ska äta och dricka, kan tycka att ni inte ser lika friska ut som de andra unga männen. Och då har ni satt mitt liv på spel. Daniel vädjade då till den man som överste kammarherren hade satt till att ha uppsikt över honom själv och över Hanania, Mishael och Azaria. Gör ett försök med oss i 10 dagar, herre. Låt oss få grönsaker att äta och vatten att dricka. Jämför oss sedan med de unga män som har ätit av kungens mat och behandla oss efter vad du får se. Han samtyckte till deras begäran och gjorde ett försök med dem i 10 dagar. När de 10 dagarna hade gått såg de bättre och mer välnärda ut än de andra unga männen, de som fick sin mat från kungens bord. Deras övervakare lät ändå slippa kungens mat och dryck. Och istället gav han dem grönsaker att äta. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Och jag tackar dig för det som du har gjort i historien. Det som du gjorde i Babylon genom Daniel och hans vänner och det som du vill göra i Stockholm genom våra liv. Herre, jag ber dig att du nu ska komma till oss, låta ditt ord bli levande och rikt och underbart för oss. Att du ska öppna våra liv, våra tankar och våra hjärtan och vår vilja för ditt ord. Amen. Hur kan vi älska Gud och älska människor i Stockholm 2011? Jag ska försöka titta på den här texten om Babel och Daniel och försöka spegla oss i den och se vad innebar det att älska Gud i Babylon för 2500 år sedan. Och vad kan vi lära oss av det om vi vill älska Gud i Stockholm 2011? Jag har tre punkter som jag kommer att tala om. Babylon Blues, integration alla Nebukadnessar och Team Daniel, så vet ni vart jag är på väg. Babylon Blues, integration alla Nebukadnessar och Team Daniel. Okej. För det första, Babylon Blues. Det fanns verkligen anledning för israeliterna att sjunga blues. Att klaga. Historien är ju den att folket blir invaderat och landet blir ödelagt av kung Nebukadnessar. I tre fruktansvärda vågor kommer denna stormakt fullständigt överlägsen Judarike. Och de möter tre vågor av terror. 605 belägrar Nebukadnessar Jerusalem och knäcker i grunden folket och deporterar stora delar av eliten. Daniel finns med i den gruppen som 605 deporteras till Babel. De som är kvar i Jerusalem och i Juda försöker på olika sätt komma undan den här belägringen. Och det leder till att Nebukadnessar slår till en andra gång. 597 invaderas staden igen. Och man deporterar en ny grupp människor. Profeten Hesekiel tillhör de andliga ledare som deporteras 597. Och 10 år senare kommer det en tredje våg, 587. Och då är Nebukadnessar trött på Juda. Han jämnar staden med marken. Han river ner Jerusalems murar. Han ödelägger templet. Och profeten Jeremia tillhör den grupp som deporteras i den tredje omgången till Babel. Det här är en väldigt central händelse i Bibeln. Ni ser att det är många stora gestalter som är involverade i det här fruktansvärda traumat för Israel. Jerusalem är ödelagt. Templet är nedbrutet. Folket, stora delar av åtminstone av ledarskapet, är deporterat till Babel. Vad innebär det här för Guds folk? Vad händer nu med löftena om Messias? Vad betyder det här när Gud har sagt att han bor i Jerusalems tempel? Det är hans hus. Att han är närvarande i staden Jerusalem. Det är hans stad. Nu är allt det ödelagt. Och hans eget folk som är lovade landet, de är nu fångar i Babel. Det är alltså en enormt nationellt och andligt trauma. Hur ska de förstå det här? Och hur ska de förhålla sig till en helt ny situation? Att vara deporterade till Babel. Det är klart att de sjunger blues, eller hur? Klagosånger inför Herren. Vi kan läsa en av klagosångerna i Psaltaren 137. Här har ni Babylon Blues. Vid Babylons floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror. Det som höll oss fångna bad oss att sjunga. Det som släpat bort oss bad om glada visor. Sjung för oss en sång från Sion. Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land? Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand förlamas. Må min tunga fastna vid gommen om jag inte tänker på dig. Om jag inte sätter Jerusalem högre än all annan glädje. Herre, tänk på Jerusalems olycksdag. Hur edomerna ropade, riv ner till grunden. Babylon, du förstörerska. Lycklig du som får vedergälla vad du har gjort mot oss. Lycklig den som får ta dina späda barn och krossa dem mot klippan. Man klagade över situationen. Inte kunde man underhålla sina fångvaktare med folkvisor ifrån Juda i den här situationen. Man tänker på hur Jerusalem är öde, hur templet är borta, och man är förtvivlade. Och det är klart, nu gjorde jag ett val här. Jag läste hela den här salmen till slut. Och då blev jag ju tvungen att kommentera de här sista raderna i den salmen. För jag vet ju att alldeles för många av er nu sitter och tänker, vad är det här för något elände? Barnförbjudna texter, inte får man läsa sånt i kyrkan. Ja, det var det jag visste. Gamla testamentet är hopplöst. Omoraliskt, vadå? Krossa spädbarn mot klippan. Sånt här kan man inte hålla på att läsa i en kristen gudstjänst. Jag kunde ha stoppat innan en vers, men jag tycker man ska sjunga bluesen färdigt. Det är två saker som jag vill säga om det här. Vi svenskar i mellanmjölkens land, i landet lagom. Vi som kan kanslisvenskans helt neutrala språk. Vi har så svårt att förstå hur man är... Orienten i antiken använde språket för att uttrycka sina känslor. Det här är vad som på ett fint språk kallas för en hyperbol. Det betyder en överdrift. Man använder språket, inte med vår finkänslighet, utan man spänner det till dess yttersta gräns för att få fram en poäng. Har ni inte märkt att Bibeln är full av det? Vi svenska predikanter säger så här, akta dig för synden, den är farlig. Vad säger Jesus? Om ditt öga frästar dig, riv ut det. Om din hand frästar dig, hugga av den. Vad är det? Det är ju en hyperbol, en överdrift. Vi vet lite om hyperboler, ni som är ungdomar. Ni kan ju säga till varandra så här när ni blir riktigt upprörda, stick och brinn. Man ska ju inte tolka det bokstavligt, eller hur? Det är en hyperbol som uttrycker en viss känsla. Jeremia, en av dem som deporterades till Babel. Hans liv var vid många punkter, profeten Jeremia, så eländigt att han klagar inför Gud. Han kan säga så här. Förbannad den dag då jag föddes. Olycksaliga dag då min mor gav mig livet. Förbanna den man som kom med bud till min far. Du har fått en son och gjorde honom glad. Må det gå den mannen som det gick de städer som Herren ödelade utan förskoning. Låt honom höra klagoskrek om morgonen och stridsrop mitt på dagen. Önskar Jeremia bokstavligen att den som gav budet att han hade fått en son, att han skulle slås ihjäl? Nej, inte gör han det. Man får inte tolka hyperboler bokstavligt. I The Babylon Blues i psalm 137 ska man inte tolka sista versen bokstavligt. Det är en hyperbol som uttrycker hur man kände för den förtryckarnation som hade invaderat ens land, som hade rivit ner templet och som hade fört bort den i fångenskap. Det andra jag vill säga det är att denna sång är sjungen när Guds folk var en politisk och nationell storhet. Vi idag i Guds folk, efter Kristus, vi är en andlig gemenskap i alla folk, i alla länder. Vi strider inte fysiskt och militärt. Vi strider bara med andens svärd som är Guds ord och med kärlekens gärningar. Och vi vet att Jesus säger, älska din fiende. Vänd den andra kinden till, gå en extra mil. Och därför så måste vi läsa den här salmen förstås utifrån den nya situation som Guds folk befinner sig i efter Kristus. Okej, slut på den parentesen. Jag ville läsa salmen för att visa hur det kändes att vara i exil i Babylon. För Nebukadnessar, som var en grym härförare, oerhört skicklig militärstrateg, men också fullständigt hjärtlös i relation till sina fiender, så uppstod ju en helt ny situation när han väl hade besegrat ett folk. Och det här är ju förtryckares problem i alla tider. Vad gör man med folket man har besegrat? Babylon, det var dåtidens ledande stormakt. De var en oerhört avancerad kultur. Det var det som gjorde förstås att de blev den dåtidens stormakt. De hade en mycket avancerad kultur, vetenskapligt, tekniskt och konstnärligt. Man kan inte mer än beundra dem när man läser om vad de hade uppnått. Jag var för någon vecka sedan tillsammans med Ingrid i Berlin och kunde besöka det som heter Pergamonmuseet. Har ni någon chans så vill jag verkligen säga besök det. Det är fantastiskt. I Pergamonmuseet har man byggt upp den mur man fann i Irak och som i början på 1900-talet tyskarna forslade till Berlin. Den åttonde porten in till Babylon. En enorm processionsgång, 120 meter med murar på båda sidor och så fram till en fantastisk vacker port som heter Ishtarporten. Här är en bild från museet med muren i original. Denna mur, här har Nebukadnessar gått i procession. Här har de judiska fångarna förts genom den här porten. I den långa processionsgången så är det fantastiskt vacker konst. För den som ska gå processionsgången upp mot Ishtarporten så möts man av 120 lejon som kommer rusande mot en. Intrycket är oerhört starkt och ska förstås förminska besökaren och skapa en känsla av att du står inför en obesegbar makt. Babylonerna var mycket framstående när det gällde astronomi, när det gällde matematik, när det gällde arkitektur. Det var en mycket imponerande kultur. Men denna kultur som nu hade erövrat så mycket får ju alla erövrares huvudvärk. Vad gör man med de erövrade folken? Det är en sak att slå ner dem i militär strid. Men vad gör du sen? De är absolut inte dina bästa vänner. Ska du förtrycka dem? Ju hårdare du trycker ner ett besegrat folk, ju hårdare kommer de att trycka tillbaka. De kommer att slå tillbaka. Alla erövrare vet att förtryck håller inte i längden. Se på Sovjetunionen och Östeuropa när man försökte trycka ner folken. Det skapar bara ett mottryck. Kan man fördriva dem? Rensa länderna. Ja, folk vill tillbaka till sina hemländer. De kommer förr eller senare att försöka ta sig tillbaka. Nebukadnessar, han insåg att den enda framkomliga vägen var att förändra folk. Och han som var en hjärtlös militär erövrare, när han väl hade erövrat ett folk, la han om stil fullständigt och började implementera sin integrationspolitik. Han var väldigt smart. 2500 år före våra svenska politiker funderar över integrationen, visste han exakt hur man skulle göra. Så det är ett tips till Reinfeldt och andra. Läs lite i Daniels bok, kan få en del tips. Han gör en integration i fyra steg. Väldigt medvetet, väldigt genomtänkt hur han ska kunna göra om människorna i exil till att bli babylonier. Att de ska börja identifiera sig med Babylon och därmed inte vara ett problem längre. Han gör följande fyra saker. Han satsar på eliten. Han väljer ut de israelitiska prinsarna och ädlingarna. Det är de med auktoritet, med status. Får man över dem på sin sida så är det lättare att få över resten av folket. Han väljer de unga männen. Därför att det här är en långsiktig framtidssatsning. Han behöver vinna en ung generation som sett över sin livstid blir integrerad och blir en del av hans imperium. Estetik och fokus på det yttre är inget nytt för vår tid. Han väljer de som är friska, utan lyte, de som är ståtliga att se på. Utseende ger intryck. Men det handlar inte bara om utseende. Det måste vara intelligens också. Det är de bildade, de kunniga och de kloka. Det är ganska många som faller igenom i den här gallringen, eller hur? Du ska vara prins och ädling, du ska vara ung, du ska vara utan lyte och vacker att se på. Dessutom ska du vara bildad, kunnig och klok. Och man ska vara väl lämpad för tjänst i kungens palats. Och bland de som klarar denna stenhårda gallring är Daniel och hans vänner. Och ytterligare ett antal personer. Han satsar på eliten i Nebukadnessar. För det andra, så ger han den här gruppen en utbildning som heter duga. Och en karriärstege som man bara kan drömma om. Ni ser vad han gör. Han låter dem utbildas under 3 år. Och sen har de en säker tjänst hos kungen. Vilken karriär. Om du tänker att du är fängslad och så får du det här erbjudandet. Vem kan motstå det? Framöver kan de som har fått utbildningen bli rådgivare, diplomater eller som Daniels vänner, de blir provinsguvernörer. Daniel själv får en hög tjänst i Babylon i det kungliga palatset. De får undervisning, för nu måste de lära sig babylonisk kultur. De får lära sig språket, står det, och det är akkadiska. Och de måste studera deras litteratur. Och vi har en del av den litteraturen. Det är litteratur fylld av politistisk religion, alltså många olika gudar. Fylld av astrologi, och jag skulle ha skrivit också astrologi. Både astronomi, alltså rent faktiska iakttagelser av stjärnevärlden, och astrologi, när man gör religiösa tolkningar av planeternas lägen. Spådom, trollkonst, de ska lära sig hur man tänker i Babylon. För det tredje, deras självuppfattning måste förändras. Deras identitet som judar, som Guds folk som tillhör Israels Gud, måste raderas ut, annars går inte integrationen. Och de får nya namn. Om ni noterar deras ursprungliga namn, så innehåller Daniel och hans 3 vänner, deras namn innehåller alla, antingen stavelsen L för Elohim, eller ja för Jahve. Så de har alla namn som relaterar till Israels Gud. Detta måste suddas ut. Så nu får de gudar som namn som anspelar på babyloniska gudar. Daniel blir Beltesassar. Hanania blir Shadrach som anspelar på guden Marduk. Mishael blir Meshach som anspelar på guden Aku. Och Asaria blir Avednego som anspelar på guden Nebo. Deras självuppfattning måste börja relateras till de babyloniska gudarna. Och för det fjärde så relativiserar man deras religion. Nebukadnessar gör något väldigt smart. Han tar med sig tempelkärlen från Jerusalems tempel och för in dem i sin egen Guds kammare. Men han förnedrar inte israeliterna. Han smälter inte ner deras guldkärl och säljer guldet. Han hånar dem inte för deras gudstro. Utan han säger, nu tar vi era religiösa uttryck. Och så inordnar vi dem in under vår babyloniska religion. Det kan få vara en av gudarna bland alla våra gudar här i Babel. Ta inte det här så allvarligt. Ni kan ju fortsätta att tillbe era gudar om ni vill det. Och så relativiserar man Israels gud till att bli en bland många, många, många andra gudar. Vilken situation? Vad innebär det här? Att älska Gud och älska människor i den här situationen. Hur ska Daniel göra? Hur ska hans vänner göra? Hur ska vi göra i Stockholm 2011? Vi är ju inte förda hit med tvång. Det är ingen som har erövrat oss. Det finns många olika skillnader. Men det finns också väldigt mycket likheter, visst gör det. Vi lever i en kultur som vill göra precis samma sak med oss. Jag kanske inte alltid ger oss en hänförande karriär hos kungen. Men man vill utbilda oss i ett annat sätt att tänka. Man vill undergräva vår identitet som Guds folk. Och man vill relativisera vår religion. Hur ska vi förhålla oss? Ja, på ett sätt så tycker jag att det finns stor anledning att sjunga Babylon Blues i Stockholm. Och jag vill verkligen utmana dig. Om du inte har sjungit Babylon Blues över Sverige och Stockholm, då har du gått i integrationsfällan. Hur kan man se ut över vår, i och för sig mycket framstående kultur med all teknik och all konst och kultur, utan att sörja? Har du inte sett vad som sker i vår kultur? Av självförgudningen, att människan gör sig själv till Gud och avsätter den levande guden. Av själviskheten, hur vi bryter sönder det som Gud har tänkt. Har du inte sett hur vi i en kultur som upprörs moraliskt när en text i Gamla testamentet använder en hyperbol, en symbol och talar om att krossa barn mot klipporna. Och så är vi själva en kultur som krossar 37 000 av våra egna barn mot klipporna. Bokstavligen. Varje år. Ser du vilket hyckleri? Om du inte känner dig främmande i Stockholm, då vill jag verkligen utmana dig. Älskar du Gud? Och det han står för. Därför att vår kultur är ju på kollisionskurs med Guds ära och Guds namn och Guds rike och Guds vilja och Guds ord. Så visst finns det anledning att sjunga Babylon Blues. Men å andra sidan, om man bara sitter för sig själv och klagar över situationen, då måste man ju ställa den andra frågan. Älskar jag människor? Älskar jag människor i den här kulturen? Eller ser jag bara med förakt på en kultur som går vilse? Måste vi inte både kunna sjunga Babylon Blues och samtidigt, om vi vill älska människor, faktiskt bli en del av kulturen och låta oss integreras i den stad som Gud har satt oss i? Här verkar finnas två deken, tycker jag. Man kan isolera sig och sjunga blues. Eller kan man integrera sig och tappa sältan. Och i båda fallen så bryter man ju mot det största budet. Att älska Gud och att älska människor. Och vi kallar det att göra båda. Det är det här som gör det så intressant att titta på Team Daniel. Team Daniel. Vad är det som kännetecknar dem? Utgångspunkten är Guds suveränitet. Daniel som skriver den här boken, han är ju väldigt noga med att i början säga det var Herren som tillät Nebukadnessar att göra detta. Det låg också i Herrens hand att de fördes bort till Babel. Så han har bestämt sig. Hur eländigt det än är i Babel, så är jag här därför att Gud har låtit det ske. Så måste vi tänka om Stockholm. Om Sverige. Varför är vi här? I världens mest sekulariserade land. Därför att Gud har satt oss här. Då kan man inte bara sitta och sjunga blues. Då måste man tänka, Gud har en uppgift för mig. Jag måste älska människor i den här staden. Och Daniel och hans vänner väljer att göra det. Att ta del av livet i Babylon. Så när de klarar hela utvalsprocessen så säger de ja. Och blir en del av Nebukadnessars integrationsprogram. Men, och nu kommer det intressanta. De tänker verkligen igenom hur de ska förhålla sig. Vi tycker nog det är en lite konstig kompromiss de gör. De verkar inte ha några problem med att acceptera utbildningen, att få nya namn eller börja tjäna under Nebukadnessar. Och detta är ju helt chockerande. Hur kan de studera politistisk litteratur full av spådom och trolldom när lagen i Gamla testamentet säger: hos dig får inte finnas någon som offrar sin son eller sin dotter på bålet, ingen spåman, teckentydare, svartkonstnär eller trollkar, ingen som ägnar sig åt besvärjelser, som rådfrågar de dödas andar eller spådomsandar eller söker vägledning hos de avledna. Allt detta som den babyloniska litteraturen sysslade med. Men de verkar inte dra gränsen här. Inte så att de själva börjar syssla med spådom. Men de väljer att studera den här litteraturen. Att försöka förstå den och behärska den. De accepterar sina nya namn. Daniels vänner. De kallas vid sina nya namn i resten av boken. Och de är i tjänst hos Nebukadnessar. Men de vill inte äta maten som de erbjuds på i palatset. Och det här kan ju verka udda. Hur kan man gå in i det utbildningsprogrammet och så drar man gränsen vid maten? Det är faktiskt inte en konstig kompromiss. Det är uttryck för en mycket genomtänkt livshållning hos Daniel. Notera att Daniel var fast besluten att inte göra sig oren. Han har bestämt sig i förväg att när han går in i relation till Nebukadnessar så ska han inte låta orena sig inför Herren. Han ska vara konsekvent och följa Israels Gud. Så han kompromissar inte. Men varför detta med maten? Vi kan se genom hans liv, han är totalt konsekvent. De kan inte hitta någonting hos Daniel och anklaga honom för. Förutom hans gudstyrkan, att han fortsätter att tillbe den levande guden. Så han är konsekvent, men varför väljer han maten? Kristna har försökt gissa kring detta. Varför tog han avstånd från mat och dryck? Det finns flera felaktiga svar, menar jag. En del har sagt att ja, men i Babylon så skilde man inte på ren och oren mat. Och därför kunde Daniel inte äta den maten. Ja, fast det håller inte. Han avvisar också Nebukadnessars vin. Och vin får man verkligen dricka i Gamla testamentet. Andra har sagt att maten var offrad till de babyloniska gudarna. Det var den säkert. Men det är ju ingenting som Bibeln faktiskt bryr sig om. Frågan är ju uppe i första Korinthierbrevets 8 kapitel. Där Paulus säger att det finns inga avgudar. På riktigt finns det inga avgudar. Och att äta offerkött, om det är det enda som står till buds, är inget problem. Så det handlar inte om att maten skulle vara offrad till avgudar. Varför gör han då skillnad på maten, varför drar han gränsen där? Svaret finns i Daniels bok själv. I den här versen om maten används ett ord som bara återkommer på ett annat ställe i hela Bibeln. Och det är lite längre fram i Daniels bok. Och det är ett ord som indikerar, och i sammanhanget i kapitel 11, vers 26, där ordet återkommer, så handlar det om att måltiden i Orienten var en förbundsmåltid. Det var ett sätt att visa att man gick in under en lojalitet. Och det är just det här som är själva knäckpunkten. Vem ska Daniel vara lojal mot? Ytterst inte mot Nebukadnessar. Och det är ju det som präglar resten av boken, eller hur? Daniel och hans vänner böjer aldrig knä för Nebukadnessars staty, hellre den brinnande ugnen. De upphör aldrig att tillbe Israels gud istället för de babyloniska gudarna, hellre då lejonkulan. för de har sitt förbund klart. De är i förbund med Gud och kan aldrig gå i förbund med Nebukadnessar. De kan tjäna honom, de kan hjälpa honom med olika saker, de kan bidra med någonting, men de går aldrig i förbund med Nebukadnessar. Och det är den gränsen de markerar när de säger: vi vill inte ha maten från kungens bord. Vilket är symboliskt att man går i förbund med kungen. De är överlåtna åt Israels Gud, kan aldrig överlåta sig åt Nebukadnessar. Så här är frågan till dig och mig. I Stockholm. Vem eller vad är vår yttersta lojalitet? Team Daniel hade prioriteringarna klara. När de hotas med att kastas i den brinnande ugnen, så säger Daniels vänner: om den Gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld, konung, så räddar han oss. Om inte, ska du veta att vi ändå aldrig kommer att dyrka dina gudar. Vad som än sker, vi står i förbund med Gud. Han är vår lojalitet. Så finns det en intressant sak som verkar vara som en påminnelse för det, för Team Daniel. Man läser kommentaren kring det här med namnbytet, så säger kommentatorerna att namnen verkar anspela på de här olika babyloniska gudarna Bel och Nebo. Fast de anspelar inte riktigt fullt ut. Och en del forskare menar att Daniel, när han skriver sin bok, medvetet felstavar namnen. För att visa: du kan kalla mig vad du vill. Kalla mig, uppkalla mig efter de babyloniska gudarna. De kommer aldrig att bli min identitet. Och för att ständigt påminna sig om att Nebo inte var deras gud, så skrev de inte Nebo, utan felstavade det och skrev Avednego. Så i flera av namnen är en bokstav ändrad. Och jag tycker det är oerhört intressant att man för sig själv markerar: min identitet, kalla mig vad du vill, men min identitet är inte de gudarna, utan Israels gud. Det här är ju helt fantastiskt. Hur kan en individ stå emot Babylon och Nebukadnessars integrationsplan? Hur kan en individ stå emot västerlandets sekularisering? Tre saker som vi ser i Daniels bok. Det som gjorde det möjligt för Team Daniel att agera så här fenomenalt, det var tre saker. Först, Daniel levde nära Herren i bön. Han släppte aldrig den personliga gemenskapen med Gud. Det är det temat vi har på storsamlingen på onsdag. Tre gånger om dagen föll han ner och tackade Gud. Han höll sin relation med Herren personlig och levande kontinuerligt. För det andra, han lyssnade till Herrens ord. Han läste i skrifterna, och vi kan se att han bland annat studerade den samtida profeten Jeremia. Han levde dagligen i Guds ord och låter sig styras av vad ordet säger. Och för det tredje så var de ett team tillsammans. Om ni såg i texten så väljer Nebukadnessar ut ganska många. Men det är bara de här fyra som har gått i team med varandra som väljer att dra en linje. De andra, så vitt vi kan i alla fall gissa, verkar ha låtit sig integreras. Har bara smält in i den babyloniska kulturen. Men de här fyra, de var ett team tillsammans som stöttade varandra och som hjälpte varandra. Det är precis det här vi behöver om vi ska kunna vara en motkraft i Stockholm. Vi ska kunna älska Gud och samtidigt älska människor och älska den här staden utan att smälta samman med den. Så måste vi personligen leva med Herren. Vi måste lyssna till hans ord. Och så måste vi höra ihop som en församling, som en gemenskap. Team BK, annars har vi ingen chans om vi står där var och en själva. Det Daniel och hans vänner gjorde var De sa ja till universitetet och utbildningen, men nej till tänkandet i den babyloniska världsbilden. De sa ja till att vara en del av samhället, av kulturen, också av kungens hov. Men nej till de nya gudarna, till att ha kungen som en yttersta lojalitet. De visste vad som var deras identitet. Älska Gud och älska människor. Det har alltid varit Guds folks kallelse. Det var det i Babylon. Det var det för de första kristna i Romarriket. Och det är vår kallelse idag. Att vara trogna Herren, men inte isolera oss. Utan bli en del av den kultur som Herren har satt oss i. Låt oss be. Herre, jag ber dig att du ska hjälpa oss att älska dig. Och att du ska hjälpa oss att älska den stad och den land och den kultur där du har låtit oss få lev. Kom till oss och ge oss den överlåtelse och hängivenhet till dig som fanns hos Daniel. Och ge oss det mod och den kärlek till omgivningen som Daniel och hans vänner visade. Tacka dig Herre för din suveränitet, att du har historien, våra liv och den här staden i din hand. Och vi ber dig att vi ska få göra en skillnad och få tjäna dig och få betjäna människor. Det ber vi om i ditt namn Jesus. Amen. Vi står upp och så bekänner vi tillsammans vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.